Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din felaktiga ferie. Din molkombaserade mysfarbror i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Åh, vad jag har det bra just nu. Jag sitter i min lilla gröna fåtölj som inte är så liten. Den väger väl... Kan den väga 900 000 kilo? När jag bär den fram och tillbaka. När jag har byggt om här inne i äventyrsvargen så har jag ju konkat den här fåtöljen fram och tillbaka ett par gånger mellan huset och containern. Och den väger ju väldigt mycket. Den är också stor och inte så där passformig. Jag har en känsla av att förr i tiden så byggde man möbler för att de skulle stå på samma plats i en generation. Så känns det med den här fåtöljen. Hemligheten är, och det skäms lite att avslöja, det är att jag egentligen skulle vilja ha en annan fåtölj. Förlåt mig, fåtöljen, jag sitter ju i den just nu, men jag vill egentligen ha en fåtölj som är bekväm. Alltså, den är bekväm. Den är bekväm. Men inte så bekväm. Alltså, fåtöljutvecklingen har ju gått framåt sen 40-50-talet när den här fåtöljen byggdes. Så då var det liksom tänkt att man skulle sköta sig lite när man satt ner. Man skulle sitta rak i ryggen och med benen i golvet och så. Det känns lite som att i den här portföljen, i den här fåtöljen, så ska man sitta och lyssna på krigsnyheter i radio. Och inte sitta 10 timmar i månaden och hitta på saker som får folk att somna. Utan det blir det är helt enkelt den är opraktisk på det viset. Och därför har jag varit och kollat på andra fåtöljer. Jag har varit fåtöljotrogen mot min kära gamla Somna med Henrik-fåtölj. Jag tänker mig att den på något vis måste få en roll fortsättningsvis också. Speciellt med tanke på att den egentligen inte tillhör mig, utan det är ju rent formellt Ninas fåtölj. Den är ett arvegods från hennes farmor och farfar. Så när jag i ett infall av plötslig känslolös effektivitet frågade henne om jag fick sälja den eller någonting. Jag kan tänka att det skulle kunna vara ganska högt värde på den hos någon mycket, mycket flitig Somna som skulle vilja äga fåtöljen som jag har suttit i och gjort alla avsnitten egentligen. Eller åtminstone sedan 2020. Men då sa Nina nej med emfas. Hon vill behålla den här fåtöljen. Hon vill egentligen ha den inomhus, men vi har ingen plats för den inomhus. Så jag vet inte hur hon har tänkt. Men jag kan ju naturligtvis inte sälja något som kommer från hennes farmor och farfar. Det blir ju jättekonstigt. Och att det är också lite emotionellt för mig. Jag känner ju lite att det åligger inte mig att så cyniskt sälja någonting som har ändå följt med mig så här många år av. Jag måste väl ändå säga det att det är ju det finaste jag har gjort för mig själv i vuxen ålder typ. Åtminstone på det yrkesmässiga planet. Och då så den får stå här. Så här, den är inte så obekväm att det, för då hade jag ju inte hållit på. Den är inte så obekväm att jag känner att jag inte klarar det för att den är så obekväm. Utan det är väl det när jag sitter tillräckligt länge. Alltså när jag har suttit en timme och poddat. Då får jag lite så sockerdricka i ryggslutet och ända lykten. Baken somnar helt enkelt när jag sitter för länge. Så därför skulle jag vilja ha en som jag kan ställa ryggstödet på. Så jag kan luta mig tillbaka lite grann. De allra första avsnitten av Somna med Henrik, de spelade jag in liggande på rygg i soffan i vardagsrummet. Med telefonen på bröstet som jag spelade in med. Och det var ju det bekvämaste. Det var också då som jag mycket lättare somnade. Nu har det blivit mycket svårare för mig att somna sedan jag började med min fåtölj. Även om jag måste säga handen på hjärtat att jag faktiskt somnar även med den ibland. Men nu var det länge sedan. Det var flera månader sedan jag somnade sist. Ibland när jag berättar om det för människor. Att det faktiskt händer att jag somnar små mikrosömner. Under tiden som jag spelar in Somna med Henrik. Så tittar folk på mig lite grann som att. Vilken underlig, märklig liten insekt han är. den där människan. Därför folk förstår inte. Hur jag kan vilja släppa det då? Hur kan jag vilja lägga ut det? Och jag vet inte hur jag ska förklara. Det är väl det som är grejen. Att det finns ingen vägg här riktigt. Du får vara med om. Det är som det är och det som händer, händer. Och det är så på riktigt. Det är inte någon typ av gimmick liksom. Så det blir som det blir. Och det svåra är att hålla kvar i det här. För man är ju frestad då. Av olika orsaker. Att börja styra upp. Och receptbelägga själva Somna med Henrik-processen. Alltså skriva ner den, hur den fungerar. Och det går inte riktigt för det ändras ju hela tiden. Det är inte ett tråkigt jobb, det här. Jag är ju sån som jag ofta tröttnar på jobb, mitt jobb. Men det har inte hänt ännu med Somna med Henrik. Och det är ju just för att det ändras hela tiden. Det är klart att ibland så kan jag känna när jag ska gå ut hit och spela in så kan jag känna att jag drar mig för att göra det, för att det är ändå något jag måste göra, och sådana saker som man måste göra blir ju till slut lite motstånd mot. Men det är som att alltid när jag har tryckt igång, ibland kan jag sitta en timma innan jag trycker på och bara larva mig och sjunga och pladdra och skrika och smsa och hålla på och inbilla mig att jag har tappat det, oroa mig för framtiden och tänka att snart kommer de att komma på hur djupt omodernt och ointressant det är med en människa som bara säger vad som dyker upp i huvudet. Men så fort jag trycker på den röda räckknappen, som jag har gjort nu då, så är det bara rogivande på ett sätt som jag kan inte riktigt beskriva det. Men det är som att jag nuddar någon typ av inuti skap i mig själv. Någonting som alltid är varmt och tryggt och hemma. Oavsett om det händer tråkiga saker där inne eller roliga saker. Det är liksom en känsla av djup förankring, och det är ju precis det det är. Jag känner mig så djupt förankrad i den här stunden, och det är därför som jag tänker att det fungerar. Oavsett vad jag pratar om, liksom, om det är en saga eller en intervju eller bara det som nu, bara babbel. Liksom. Men jag ska ju berätta en saga idag. Det är ju min plan och tanke. Även om det dröjer ett tag innan jag kommer in i det, så många somna har säkert redan somnat. Men det är väl helt okej då. Men om du redan har somnat, så vet detta nu då, att nu när du ligger där och snusar och din hjärna är på väg in i djupsömn, så vet om detta nu då, att nu missar du något sjukt spännande som kommer här. Nej, jag skojar bara alltså. Det är klart att du missar någonting. Du missar ju det här som jag ska säga nu. Men det kan man ju säga om hela ens liv. Gud vad mycket man missar. Bara genom att existera på en viss plats och en viss tid. Jag är ju asbitter över saker jag kommer att missa. Som till exempel den dagen rymdsonden Voyager 1 eller 2 stöter på sitt första objekt som är större än Voyager 2 själv. Det är ju i teorin möjligt att det inte sker förrän om flera miljarder år. Men det är klart att om tiden är oändlig, om universum är oändligt, så kommer det ju till slut att ske. Men det vet vi ju inte. Det har jag FOMO. Det skulle jag tycka var jätteballt om jag fick vara med om. Ursäkta. Jag skulle också vilja vara med om den dagen då Betelgeuse, eller vad heter den? Betelgeuse vill man ju säga. Jag vet inte hur det uttalas. Det är en stjärna ganska nära oss. Men ändå på så pass tryggt avstånd att den kan inte bråka. Den kan kanske störa våra radiosändningar och sånt, men den kan inte göra någon skada på oss om den skulle explodera, vilket den ju kommer att göra då. Det är nära förestående. Obs, bli inte rädd nu. Det är inte farligt. Det här är fullständigt... Det är meningslöst att oroa sig för sådana saker. Det är som att oroa sig för att man ska få en vattendroppe i huvudet som av någon anledning innehåller någonting som är skadligt för en eller något. Det är liksom meningslöst. Risken är så liten att det blir liksom absurt. I alla fall. Det som jag har FOMO över är att den där, att Betelgeuse, Beatles nypressade apelsinjuice kommer en dag att bli en supernova. Och det kommer att bli så himla vackert. Det kommer att lysa i kanske flera år på himlen på ett sätt som ingen annan människa någonsin har sett. Möjligtvis kanske våra tidiga förfäder. Kanske att den här Betlehemsstjärnan var en avlägsen supernova. Om den var verklig. I alla fall skulle jag jättegärna vilja se som en tredje stark ljuskälla på himlen. Solen, månen och så den här Beatles nypressade apelsinjuice som exploderar i natten. Det skulle jag hemskt gärna vilja se, för jag skulle vilja liksom hänföras av den ofantliga storleken och kraften i en exploderande stjärna. Det vore liksom fantastiskt att se. Och det kan ju hända under vår livstid, men med största sannolikhet inte då. Eftersom den universella skalan är liksom lite större penseldrag. Att explosionen är nära förestående betyder ju inte att den är nära förestående utifrån vårt perspektiv. Det kan ju dröja 100 000 år till. Och det tycker jag är så sorgligt. Jag får verkligen på riktigt FOMO av det. Idag ska jag berätta en saga om en tjej som heter Hon gillar Beatles nypressad apelsinjuice precis lika mycket som du och jag. Men hon heter Kristel Kulkärve. Kristel Kulkärve jobbade på bank. Och inte med människor. Hon hade inga kunder. Hon hade ingen kundkontakt. Hon behövde inte klä sig i såna där tweedgrå fake professionella tweeddräkter. Jag brukar alltid tänka det när de gånger jag har varit på banken och träffat någon, när man tar ett lån eller så. Kanske ett viktigt lån, någonting som har att göra med resten av ens liv. Liksom, när jag och Nina ska köpa lägenhet är väl senaste gången till exempel. Så möter man de här otroligt trevliga människorna. Oftast mycket yngre än jag. Och så otroligt trevliga och professionella. Det är liksom en konstart att vara så professionell. Och för det är som att man kommer ju inte åt en enda centimeter av den egna personligheten. Och det är ju en gåva, måste jag säga. Jag menar, i vissa sammanhang, i vissa jobb. För jag vill ju inte sitta där och låta en bankpersons personlighet avgöra huruvida jag vågar ta ett lån eller inte. Det är ju verkligen, när det är pengar så är det ju liksom verkligen viktigt att det finns något annat än personlighet, om du förstår. Men med det sagt så menar jag då, de här kläderna som de ofta har på sig tycker jag signalerar någonting som är onödigt. Kläderna är ofta någonting, något grått, mörkgrått kanske, eller mörkblått. Det är tweedaktigt om det är en kvinna, det är liksom kostym. Om det är en man, och det är väldigt... Det är som att uniformen i sig försöker signalera någonting som redan är signalerat. Jag tror att jag skulle känna mig tryggare om jag mötte någon som hade en bankpersons professionalism som människa räknat, men var klädd liksom i cardigan och jeans och tofflor. Det hade känts bättre än de här lite anonymiserande kläderna som jag tycker nästan bara skräms. Jag får dåligt självförtroende när jag ser de där kläderna och blir lite provocerad. Ta gärna debatten vidare. I alla fall, hon jobbade på bank och hon behövde inte ha på sig de där kläderna då, för att hon behövde inte träffa kunder, utan hon jobbade, om du tänker dig källarlokal, och så tänker du en källarlokal under den källarlokalen, och så tänker du en spiraltrappa ner från den källarlokalen, 10 000 meter ner under jorden, så finns det ett litet rum, och där hade banken en plats för Kristel Kulkärve. Hon visste inte riktigt varför det hade blivit så här. Hon visste inte varför hon hade hamnat så där långt ner. Kanske att det var hennes personlighet som väl i snälla ordalag inte var att betrakta som vinnande. Hon var inte professionell. Hon var inte charmig. Hon var helt enkelt burdus och plötslig. Otydlig och impulsiv. Vilket inte är bra egenskaper om man jobbar på bank. Så hennes uppgift var att sitta där nere 10 000 meter under jorden, under källaren alltså. Så det var 10 025 meter under markytan. Där satt hon och pillade på sin dator. Hennes främsta uppgift var väl egentligen att bara trycka på enter varje gång som en ny besökare gick in på bankens hemsida. De hade det så nämligen, just den här banken, den kallades för Stora Skrällenbanken. Och när det kom in en kund på bankens hemsida för att kolla upp räntor eller ta ett lån eller anmäla ett ärende eller kolla ett saldo eller så, så skickades det en förfrågan till Kristel Kulkärves dator. Och då var hon tvungen att gå in på den personens Facebook-profil och kolla så att det var en riktig människa. Och därefter godkänna personens besök. Och det här var ju naturligtvis ett väldigt tråkigt arbete, eftersom hon var ju tvungen då, hon hade liksom inget system som gjorde att det här fungerade smärtfritt och sömlöst, att det kollades upp automatiskt, utan hon var tvungen att skriva in. Hon kunde inte heller copy-pasta namn och sånt. Så det dök upp först en skylt på så här lite knagglig, pixligt UI. Och så var hon, då stod det till exempel så här: Tanga Brattvurst, till exempel då. Tanga Brattvurst var ett namn då. Vill komma åt sitt saldo. Då var hon tvungen att byta fönster. Och det var en sån här gammal Windows-system. Så här, som det tog lång tid att byta. Och väldigt ointuitivt användargränssnitt. Och så bytte hon då. Och så fick hon upp Facebook. Och då fick hon skriva in, för hon kunde inte copy-pasta då. Tanja Brattvurst. Och då dök ju Tanja Brattvurst upp. Och då var hon tvungen att gå in på profilen och kolla så att det inte var en robot. Om det inte var det, då gick hon tillbaka till bankens användargränssnitt. Och tryckte på okej. På en sån här bulkig, pixlig knapp. Och då lät det så här: Bagadabang, bong bong, snobbidubbo bom bom bam, dibidibuba, umbis. Och så släpptes personen in och kunde kolla sitt saldo. Kristel hade ju länge utarbetat en väldigt snabb metod, så hon var snabb liksom. Men eftersom Stora Skrällenbanken var väldigt populär, den hade ju över 900 miljarder kunder, vilket är alltså fler än det finns människor på jorden. För de hade även kunder från andra solsystem. Och många av dem var VIP-kunder och ville liksom ha snabb tillgång. Och det är klart att om man sitter på en planet som kretsar runt Alpha Centauri till exempel. Som ligger ungefär 8 ljusår från jorden, tror jag. Är det så? Är det 4 ljusår kanske? Jag vet inte. I alla fall, då har man ju väntat i 4 år på att överhuvudtaget signalen ska gå fram till banken. Och då kanske man har varit lite förbannad då på sig själv att man har valt en bank 4 ljusår från sin egen planet. Varför kunde jag inte ha valt någon av mina lokala banker, kanske man muttrar för sig själv. Och sen man kommer fram då, äntligen, och ska få kolla sitt saldo, eller ta ut pengar, eller ansöka om ett lån eller någonting. Då ska någon tjomme där nere 10 000 meter under markytan sitta och godkänna om man är en människa eller inte. Vilket man ju inte är då. Och är man från andra planeter har man ju inte Facebook heller. På andra planeter är det ju mer populärt att man har MySpace. Fortfarande. Helt sjukt. Och Lunarstorm har man också på andra planeter. Så här var varje dag för Kristel Kulkärve. Hon satt då bakom skrivbordet och längtade efter något nytt och spännande som hon kunde bryta det här, om jag uttrycket ursäktas mig, helvetes vardagen liksom. Hon var väldigt det var också så onödigt för henne att åka upp till jordytan vid slutet av varje dag. Så istället hade hon bäddat åt sig själv i ett hörn med några liggunderlag. Hon hade två stycken, så det var lite tjockare än bara ett liggunderlag. Men det var fortfarande så pass hårt att hon sov väldigt dåligt fast hon hade jobbat där ända sedan hon gick ut gymnasiet på 90-talet. Och ja, så var det. Slut. Nej, det är inte slut än. Jag är inte tillåten att sluta. Jag måste fortsätta. Det måste ju hända någon vändpunkt här då. Om det ska vara någon dramaturgi. Hon sitter där framför datorn och hon stirrar. Hon hade precis godkänt en person från planeten Kaktusbacken. Som var en ladugårdsmjölkare. Alltså det kallas då, den arten. Kallas för ladugårdsmjölkare. På svenska, alltså på jordspråk. Så okej, det är en riktig person. Och den hade gått in och kollat att det var noll på saldot. Och börjat ringa då. Med 4 års fördröjning. Det är en omöjlighet. Och för man kunde också ringa till Kristel Kulkärve. På Stora Skrällenbanken. Ring och prata med vår checka assistent Kristel Kulkärve. Det gick ut som ett specialerbjudande till folk från andra planeter. Och det var ju naturligtvis en lögn att ha ett samtal igång. För man säger någonting. Hej, jag skulle vilja tala om mitt saldo som uppenbarligen är noll. Och så väntar man ju då. Och nu är det ju så att de har ju speciellt sätt att få de här radiovågorna eller att omvandlas till digitala signaler som rör sig mer nära på ljusets hastighet. Så att det tar 4,5 år för signalen att nå från Alpha Centauri hit till jorden. Och då hör Kristel det. Och då kanske den personen redan har bytt till en lokal bank eller bytt telefonnummer eller vad som helst. Så när hon sen svarar, då säger hon, ja, du var ju den här båten du köpte, fast på din planet går ju haven upp i himlen istället. Så det var ju den här upp och ner på vända splåten som det heter där, som du köpte. Du köpte en splåt för du hade en mitt i livet kris. Varför gnäller du på mig för det? För hon var ju som sagt ganska burdus. Och då skickades signalen tillbaka, så tar det ytterligare 4,5 år. Så då har det ju gått liksom 9 år från att det första. Och då har ju redan den här ladugårdsmjölkaren liksom gått vidare i livet och skaffat en lokal bank som ligger i samma hus, eller som det heter, hös, på planeten Kaktusbacken. Och då eller kanske blivit sjuk och fått så här hösnuva, alltså allergisk mot sitt hus. Det var ju liksom inte roligt egentligen. Det var faktiskt inte roligt. Det finns ingenting att skratta åt. Ja. Så. Du förstår själv. Då kanske någon annan har det numret och säger, vem är det här? För telefonluren har ju legat av då. I 9 år. Och den som har köpt huset. För den personen som ringde flyttade kort efter att den hade ringt. Den orkar liksom inte vänta. Och då när den kommer tillbaks då har ju den personen som har flyttat in tänkt sig, varför ligger telefonluren av så här? Det är nog bäst att låta den vara det. För den personen är dum i huvudet rent ut sagt. Då. Och då kanske den personen säger, vem är du? Hur har du fått det här numret? Varför frågar du mig? Jag har inte köpt någon splåt. Och så där går det då fram och tillbaka. Det är ju alltså väldigt, väldigt ineffektivt att ha den här typen av samtal och kundtjänst överhuvudtaget. Faktum är att Stora Skrällenbanken jobbar ganska hårt med att få personer från andra planeter att gå över till mer lokala verksamheter. Alternativt expandera verksamheten till andra planeter. Men det tråkiga är på de flesta andra rymdvarelsespråk så betyder stora skrällenbanken betyder liksom det fulaste och hemskaste du kan säga till en annan människa eller varelse då. Och det går inte att byta namn, för det står nämligen i deras urkunder att den, om vi byter namn måste företaget försättas i konkurs. Det är lite grann som om Coca-Cola skulle byta namn till Dunderdricka. Lilla Chabbens Dunderdricka. Förlåt. Jag kan bara tänka på den enorma PR-skandalen som det är någon. Tänkte jag att det kommer en person till Coca-Cola liksom. Som får sån intern makt i bolaget och inför styrelsen och så. Att den kan säga så här. Nej, men jag vill att vi ska byta namn. Det är liksom, det är så tätt nu med läsker och det här. Det är liksom, nu måste vi, för att sticka ut måste vi heta någonting helt annat. Coca-Cola är på väg att bli helt utbytt. Jag vill att vi ska byta namn till Lilla Chabbens Dunderdricka. Och det ska vara en bild på så här, dassboken illustration. Du vet, lite så här bulkig, naiv, så kallad humorteckning på omslaget på burken som då ska föreställa Lilla Chabben. Och det ska bli som liksom motsvarigheten till Sprite på 80-talet hade ju en figur som var symbolen som hette Fido Dido och som hade rakt spikrakt hår och var lite skranglig i kroppen och gillade att spela basket. En sån ska vi ha, fast det ska vara Lilla Chabben. Och Lilla Chabben ska vara liksom som en blandning mellan Kronblom och Tuffa Viktor, som var också en serie på 80-talet som gick i alla tidningar, någon tidning. Som en blandning mellan 91an Karlsson och Kronblom och Galne Gunnar. Och folk tycker väl att det är lite konstigt, men den här personen är ju ett PR-geni liksom, har många framgångsrika PR-kampanjer bakom sig, så alla på Coca-Cola går med på det. Sen den fruktansvärda skandalen när världens mest kända varumärke plötsligt byter namn till Lilla Chabbens Dunderdricka. Alltså, jag kan få FOMO på sånt också, för att det kommer ju aldrig hända. Jag önskar att jag kunde leva i en värld där sånt plötsligt händer. Kan inte du också få FOMO på saker som du vet aldrig kommer ske? Ja. Det skulle man kunna gräva djupt i. Kanske att det blir ett eget avsnitt av bara det. I alla fall, när hon satt där, Kristel Kulkärve, och stirrade tomt framför sig och precis hade godkänt den här, svarat på det där om språten, så hörde hon hur det började rassla i rören. Och det var inte någon slags analogi för att hon var dålig i magen eller så, utan det rasslade i rören, ventilationsrören ovanför henne. Och ut ur den stora varmluftstrumman som blåste torr, varm, unken källarluft rakt ner över hennes skrivbord dygnet runt, så dampte ner en stor handväska. Alltså det var en handväska i typ stilen, jag kan inga märken, men filet mignon-formad handväska av skinn damp ner i knät på henne. Den var tung nog att göra lite ont, men ändå inte så stor att den skadade henne på något allvarligt vis. Hon öppnade väskan och tittade ner och möttes av ett buskigt tryne på en kar där nere. Det var en farbror med stor näsa, buskiga ögonbryn och en krökt, volumös underläpp som darrade betänkligt. Han hade på sig en kostym som gav ett mer professionellt intryck än vad den borde göra, med tanke på hans lite eljest utseende i övrigt. Och han såg extremt grinig ut. Och så öppnade han munnen och så sa han: vem vågar störa Gus. Vem vågar störa Gus magpuma av väska i hans slott? Det var en mycket pipig, barsk, grinig, grälsjuk röst. Han brängde på Kristel Kulkärve med väldigt ilskna ögon. Och Kristel blev så paff så hon tappade hakan. Du förstår själv om man sitter på sitt kontor som man har suttit i sedan man gick ut gymnasiet. Hon var ju 50-årsåldern nu liksom, så det är ju liksom 25 år, 30 år. Alltså, då tittar hon på den här ilskne lille mannen då, som att, av namnet att döma var någon typ av adelsfigur. Jag menar inte att störa, sa hon. Jag fick en väska i knät. Jag, mer än så vet jag inte. Skulle du inte ha öppnat en väska om den damp ner i knät? Skulle du inte ha blivit nyfiken då på vad som finns inuti? Och Gus magpuma av väska snörpte på munnen och var tyst en ganska lång stund. Alltså adelsmän brukar ju ofta vara tysta bara egentligen när de sover. När de är vakna brukar de ju alltid säga någonting, till exempel bank, horgalåten. De gillar horgalåten. Alla adelsmän gillar horgalåten. Var det inte horgalåten som var signaturmelodi till typ något så här grabbigt program med Jan Guillou och Leif G.W. Persson som hette Grabbarna på Fagerhult? Var det inte horgalåten? Nej, jag kommer inte ihåg. Det kanske, jag kanske har fel. Jaha, det var du som blev väskmottagaren, sa greven, eller vad han nu var. Ja, nu är det ändå öppnat, då får du komma in, men rör ingenting här inne och ställ inga dumma frågor. Kom in här nu då. Och du förstår ju vartåt det här barkar här nu. I alla berättelser där huvudkaraktären lever ett tråkigt och ointressant liv och plötsligt ställs inför en förändring i någon form, gärna absurd, är det ett klädskåp, en portal till en annan värld eller vad det nu än är då, så skulle det ju bli en väldigt tråkig berättelse om Kristel eller den andra huvudkaraktären i förekommande fall då sa nej till den här inviten. Men det gjorde hon sa nej och stängde väskan. Fast sen ändrade hon sig och sen hoppade hon in i väskan. Det är lättare än vad man kan tro att hoppa in i en väska. Först tryckte hon in sin tå. Och sen så lät hon liksom resten av kroppen följa i den ordningen som det då blir. Och sist så kom hennes andra tå. Vilket gjorde att det blev otroligt komplext för henne. Alltså hon började med sin högra stortå. Och allra sist kom hennes vänstra stortå. Så att hon gick in i väskan i spagat kan man säga. Väldigt smärtsamt, för hon var på inga vägar alls en gymnast. Och sen stod hon där med den här argsinte lille mannen. Han var rundlagd med en mage som man bara ville liksom pluffa upp som en kudde. Liksom. Den var så volumös och det var liksom, den var liksom som en kudde som var liksom hoptryckt på vissa ställen. Följ med mig, sa Gus magpuma av väska. Och tillsammans gick de, alltså det var en hel värld där inne då. Jag kanske glömt att säga det. Det var en hel värld där inne med stora fjärilar, kungar, alltså fjärilskungar. Lismande partydjur. Åh, ska du hit och parta nu? Sa de lismande. Åh, vad gör du här? är det party någonstans? Eller, de var så här svältfödda, de ville ha party. För det var ju ingen party där med Gus Magpuma. Han var ju extremt osugen på att parta, vilket skulle visa sig då. Så de här partdjuren, de stod utanför och bara åh, vill du ha party? Nej. Nej, sa Kristel Kulkärve. Jag följer efter den här mannen här nu, ursäkta mig. För Gus av väska, han tog inte in dem alls. Det är lite grann som när du går, om du är i ett land där du inte har varit förut och sen så är du där och hälsar på en kompis och så går du längs med någon väldigt, väldigt tät befolkad gata där det finns mycket försäljare och som torghandel kanske och sånt. Och alla ser på dig att du är ny, så alla hugger på dig direkt där. Kom hit och köp det här, titta här, kolla vad vi har här. Medan din kompis bara går liksom lugnt och vardag där framför, så blir du liksom kvarhållen. Och så här, för att folk ser att du är ny, du har inte de här sköldarna uppsatta än. Så var det med de här partydjuren. Så Gus Magpuma av väska, han gick före, ganska långt före, 50 meter före. Medan Kristel då blev kvarhållen av de här partydjuren. Ja, vad gör du? Förlåt, jag vet att jag inte ska prata dialekter i sådana med Henrik. Vad gör du då? Vad ska jag sen då? Ska du ha någon party eller? Vad gör du? De pratade sådär mjukt och inställsamt liksom, för att de ville vara hennes vän. Men till slut så kom Gus Magpuma av väska tillbaka och slet loss henne från deras giriga blickar. Deras giriga blickar och partybehov. Och drog in henne i slottet. Och det var naturligtvis ett litet slott, för Gus var ju liten. Allt var i miniatyr som gjort för dockor. Kanske. Ja, lite större. Kanske som gjort för barn snarare än vuxna. Så Kristel Kulkärve fick huka sig för att inte slå i huvudet i taket. Och hon kunde knappt sitta på stolarna. Men Gus Magpuma av väska, han var inte besvärd av det där. Han hade precis, det var som att slottet var byggt för honom. Så han satte sig i en liten fåtölj och blängde på Kristel Kulkärve över kanten på en överdimensionerad tekopp som han av någon underlig anledning höll i handen. Vad vill du förresten? Jag har inte hela dagen på mig underhålla massa nyfikna människor och så de där partydjuren där utanför som går med på nerverna. Vad vill du? Varför öppnar du väskan? Nej, förlåt för att jag störde, sa Kristel. Jag blev bara så chockad att damp ner den här väskan och att det var en hel värld här inne. Och jag har aldrig sett något liknande. Varför bor du i den här väskan? Du är precis som partydjuren, suckade Gus Magpuma av väska. Det här är den vanligaste frågan jag får. Partydjuren tycks inte ställa sig själva frågan varför de bor här i väskan med mig. Men det är en förbannelse. För det kom en dag en person fram till mig och sa så här. Ge mig din bild av världsläget. Alltså det var en journalist. Och då sa jag, nej, jag vill inte svara på de här vanliga mannen på gatan frågorna. Jag tycker de är otroligt ointressanta. Jag förstår inte varför jag just är utvald att vara representativ för det svenska folket. Det här var i Örkeljunga. Och då blev den här journalisten så sårad att hon kastade en förbannelse över mig. Och den var att jag skulle vara inspärrad i en väska tillsammans med det giriga partyutsvultna partydjur. Och kungsfjärilar i evighet. Och jag kommer aldrig någonsin att återvända hem. Så hämndlystna är lokal-tv-reportrar. Det här var ju en spännande vändning för Kristel Kulkärve, som annars hade levt ett väldigt tråkigt platt liv liksom, utan något egentligt stimuli. Mer än möjligtvis att hon ibland fick samtal från långt, långt bort i galaxen. Här hade hon hittat en värld i en väska. Och hon hade inte ens behövt ta hissen upp eller spiraltrappan och lämna kontoret. Det här låter ju hemskt, sa hon. Finns det något sätt att bryta den här förbannelsen så att du kan få flytta tillbaka till Örkeljunga? Nej. Gussmag Puma av väska skakade dystert på huvudet. Jag har försökt precis allt som jag kan komma på. Jag har trollat, för jag kan ju trolla då. Jag har bollat och jag har scrollat och jag har inte hittat något sätt. Det enda sättet är att någon skulle vilja ta min plats här. Men vem skulle vara så dum att de gick med på någonting sånt? Vem skulle vilja frivilligt försätta sig i den situationen? Du förstår vart det är på väg nu, va, Somna? Frågan är om det här livet, instängt i en väska i evigheter i ett eget slott tillsammans med en massa partydjur som aldrig får någon party någon gång, som står utanför slottets murar och mumlar: vad händer där inne? Är det party där inne? Vad händer? Förlåt, det kanske är helt opassande att jag pratar dialekt. Eller att jag pratar med inlevelse i Sonoma med Henrik. Alltså, det var ju såklart skrämmande för henne, men samtidigt så lockades hon ju av möjligheten att få uppleva någonting annat än den här dystra tillvaron i bankens källare. Kanske var det här hennes chans att äntligen få bryta sig loss från den här enahanda vardagen. Hitta en ny sida av sig själv. Kanske man till och med skulle kunna ordna ett party så partydjuren blev nöjda. Och kungsfjärilarna var ju väldigt vackra. Jag kanske skulle kunna tänka mig, men innan hon hann säga mer så hörde hon hur det började dunka och mullra utanför. Och när de sprang upp på bröstvärnet och tittade ut så såg de att det var en armé av små tennsoldater som gick fram över gräsmattan, anförda av en figur som såg ut som han liknade Gus Magpuma av väska. Han hade liknande kläder, liknande kroppsform, men en mycket liten näsa som i det närmaste var inverterad. Alltså, den gick inåt istället. Åh nej, skrek Gus. Det är min kusin Korvaskinskusinen. Han vill ha mitt slott. Ja, det var en sak jag glömde säga. Korvaskinskusinen, han blev också dömd, för han hade precis innan sagt nej till den här lokal-tv-reporten. Så vi är dömda att vara här tillsammans. Och då kände sig ju Christel inte lika sugen på att ta över Gus plats i väskan, eftersom hon ju kände intensivt, instinktivt, att Korvaskinskusinen inte skulle bli bra sällskap. Man vill inte bo med ett arsle och inte med ett svin och inte heller med en korvaskinskusin, som det gamla folksagerimmet lyder. Det måste du för övrigt, jag har glömt säga det, Somna, men du måste skriva det och sätta upp på din vägg. Man vill inte bo med ett arsle och inte med ett svin och absolut inte med sin korvaskinskusin. Alla ni andra får komma in och bo här, så vill jag att ni ska skriva. Du ska skriva och sätta på din dörr och ta kort på och lägga ut i Somna med Henrik-gruppen senast fredag. Men hon kände ändå att hon ville hjälpa honom liksom på något vis. Hon hade det i sig. Det här, kanske om hon kunde kanske om jag kunde hjälpa er båda två att återvända till Örkeljunga eller vad det var ni bodde. Guds magpuma av väska blinkade häpet. Och hans stränga, kärva ansiktsdrag mjuknade. Han rätade på ryggen. Strök över sin mustasch. Följ med mig till vapenrummet så ska jag se till att du får en ordentlig utrustning. Och sen gick de sida vid sida på slottsmuren. Beväpnade med små svärd och små pilbågar och små granatkastare. Och nedanför dem så närmade sig korvaskinskusinens armé med hotfulla miner och vapen. Olika vapen. Banankorvsvargar. Banankorvsvarg, om du inte vet vad det är, så är det någonting jag tycker du ska forska i. Så fort du vaknar imorgon, så fort du sätter fötterna på golvet imorgon och känner den där morgonkylan från ditt ouppvärmda golv, som du brukar skrika och väsa åt din sambo varje morgon, att varför kan du inte gnugga med en frottéhandduk på sängen, på golvet bakom framför sängen, så det blir varmt när jag kliver upp. Ditt helvete. förlåt. Då vill jag att du ska tänka på och börja forska lite om banankorvsvargar. Med ett öronbedövande stridsrop som skulle få Ronja Rövardotters rövarna att nej men gud vad märkligt. Samtidigt som jag sa så, nej men det här är ju helt sjukt somna. Samtidigt som jag sa Ronja Rövardotters rövarna så burrade till i min klocka och det kom upp reklam för Ronja Rövardotter-serien på Netflix. Nej men alltså på riktigt. Hur är det här möjligt? Kan jag ha sett det sekunden innan jag sa det? Varför slåss de ens? Nej, men de måste ju naturligtvis försvara sig mot korvaskinskusinens armé med banankorvsvargar. Och så börjar de slåss då. Och det var då som Kristel Kulkärve äntligen kom på vad hennes liksom superkraft var. Hon hade i sin tidiga ungdom, medan hon fortfarande gick i skolan, extra knäckt som programledare. Och då hade hon gått en snabbkurs i hur man gör med händerna när man är programledare. Man viftar väldigt mycket och apart och med händerna. Och händerna ska liksom röra sig som att de inte är en naturlig del av ens kropp, utan de ska gärna peka och vifta med öppen handflata mot kameran utan att egentligen ha någon avsikt med det där viftandet och pekandet. Och det här gör att man utvecklar en väldigt snabb och agil kontroll över sin egen handrörelse. Man får helt enkelt ninjahänder. Och det gjorde att hon kunde karatekicka och sparka med sin hand jättehårt på alla de där banankorvsvargarna och korvaskinskusinen, tills korvaskinskusinens förbannelse slog sönder och sprack. Och han förvandlades till en jättestor drake som kom flygande över slagfältet mot dem. Fort, tänk fort, skrek Kristel Kulkärve. Trolla fram en spegel. Trolla fram en spegel? Vad menar du? Varför förväntar du dig att jag kan det? Men du sa ju att du kunde trolla. Ja, just det. Så då trollade han fram en spegel. Precis när draken sprutade eld så trollade han fram spegeln. Guds magpuma av väska. Och spegeln smälte ju naturligtvis. Kanske att Kristel Kulkärva hade tänkt att spegeln skulle reflektera elden tillbaka på draken, men det är ju omöjligt rent fysiskt eftersom glas smälter ju vid väldigt höga temperaturer. Men bakom spegeln så fanns det en eldspegel. En spegel som reflekterar eld. Den hade alltid stått där för det ifall att liksom. Och då så fick draken elden på sig och då så dog ju korvaskinskusinen i väskvärlden, vilket gjorde att han återmanifesterades i Örkeljunga i sängen bredvid den här lokal-tv-reporten som fick sina fiskar varma
helt enkelt. För hon låg ju så då, blev jättevaken och överraskad när korvmaskinskusinen plötsligt dök upp där och sa: aha, det är här du är. Nu ska du få veta. Och sen så började han berätta om allt som hade hänt. Och det var ju ett öde värre än döden egentligen för lokal-tv-reporten, som ju inte ville ha några riktiga fakta utan mer sådana korta one-liners som hon kunde klippa in på lämpliga ställen. Eller göra webbklipp av. Och nu ska jag ta din plats, sa hon till Gus magpuma av väska. Och du tillbaka till Örkeljunga. Är du säker på det? Ja, det är jag faktiskt säker på, sa Kristel kulkärve. Jag känner att jag har tjänat slut på där i källaren under källaren under källaren. Jag vill vara fri, fast fången. Och den här världen, jag har en plan för partydjuren också. Åh, mademoiselle kulkärve. Ha, 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 ha. Ni är en sann vän, sa Gus magpuma av väska med tårar av tacksamhet i ögonen. Utan dig hade jag levt kvar och varit en bitter, bitter liten man. Jag står i evig skuld till dig. Och Kristel kulkärve log som inför en rotfyllning. Hon skulle behöva en sån för övrigt. Hon hade, vad ska man säga, hennes tandvård var eftersatt där nere i källarrummet. Men nu vill jag att ni ger er av, sa hon. För jag är ivrig att sätta min plan i verket. August magpuma nickade och väste genom näsan. Oklart varför. Och så mumlade han tyst några ord och försvann i en blå liten rök. Och kvar i sin alldeles egna lilla väskvärld stod Kristel kulkärve med ett klot av hopp i bröstet och tårar i ögonen och såg sig omkring i det lilla slottet. Och först då slog det henne hur litet det var och att hon hade kanske eventuellt gjort ett misstag, för att det var ju så dumt att hon kanske var dömd att bo då i ett litet miniatyrslott där hon måste hukas hela tiden i evigheters evigheter. Men som vi alla vet, så om man flyttar in i ett miniatyrslott i en värld inuti en väska, så kan man automatiskt trolla så slottet blir större och man kan trolla fram nya möbler och ny inredning, och man kan trolla fram allting egentligen. Man kan till och med trolla fram ett dygnet runt disco där partydjuren kan vara och bara parta hela tiden. Och man kan ljudisolera det där dygnet runt diskot så det inte låter någonting utanför. Och till slut upptäckte hon att när hon väl hade trollat fram det där diskot så tyckte hon själv att det var himla kul att gå dit och parta ibland. Och eftersom partydjuren partade nonstop dygnet runt så blev de i sig en kraftkälla som drev hela diskot av egen kraft. Och hon kunde också exportera energi till andra väskvärdar och blev på det viset ekonomiskt oberoende. Inte för att hon hade några ekonomiska problem i övrigt. Mat och sånt kunde hon ju bara trolla fram. Till en början var det inte så jobbigt för henne att hon var ensam. Hon hade ju sin egen värld även nere i källaren under källaren under källaren. Men där hade hon åtminstone haft någon typ av fragmentarisk kontakt med andra människor och varelser överhuvudtaget. Här var hon helt själv, för partydjuren var inte så intresserade av att hänga med henne. Men kungsfjärerna blev med tiden hennes nära förbundna. De och hon kom att börja leva i symbios. Och hon hittade lyckan där. Men någonting sa henne att äventyret bara hade börjat. Hennes liv hade börjat nu. Lite grann som för den avdankade barnprogramledaren Henrik Ståhl, som plötsligt hittade en ny försörjningslina och började älska sitt liv och sin karriär igen. Tack vare en fantastisk människa som hette Somna och som av outgrundlig anledning fann den avdankade programledarens innehåll underhållande, trösterikt och sövande. Och snipp, snapp, snut, så var sagan faktiskt slut. Och nu lämnar jag dig för den här gången, Somna. Men jag kommer tillbaka och då har jag med mig en kaka. Och så ska vi fika. Åh, vad jag blev sugen på fika nu. Kanske nästa podd. Efter Vandra med Henrik så kommer en ny podd som heter Fika med Henrik. Nej, det kanske kan vara faktiskt en del av Vandra med Henrik. Kanske jag någon gång ska göra ett avsnitt där jag fika med någon. Eller är det bara tråkigt? Men jag vet inte, jag blev plötsligt så himla sugen på typ att överraska Nina med att så här köpa hem värsta fikabuffén. Det ska jag göra någon gång. Och om det ska jag berätta i ett annat avsnitt av Somna med Henrik. Som nu faktiskt är slut. Det är bara några sekunder kvar. Och vad ska jag säga innan det är över? Jag hoppas att du sover, att du har det bra. Men om du är vaken så kan du ju söka dig till de andra partydjuren. I det självförsörjande diskot. Eller byta sida på kudden och lyssna på ett avsnitt till. Godnatt, Somna. Godnatt.